Guds nåd är oss given genom Jesus Kristus. Läser vi 1 Korinthierbrevet 1 och 4. Och då ska vi säga något om den frälsande nådens egenskaper. Det första vi då stryker under är att Guds nåd är allmän. Guds nåd är icke begränsad bara till dem som blir saliga. De få som kommer till himmelen. De få som går den smala vägen. Guds nåd är inte begränsad till de utvalda, till vissa individer. Den sträcker sig till alla människor. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor, står det, Titus 2:11. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, Johannes 3:16. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. 1 Timoteus 2:4. Och liksom Kristus är försoningen för hela världens synder, 1 Johannes 2:1-2, så gäller också Guds nåd i Kristus alla människor, precis alla. Det faktum alltså att endast få blir frälsta, det läser vi i Matteus 7:13-14, och att dessa blir frälsta endast genom Guds nåd, det omintetgör inte den sanningen att Gud är nådig mot alla människor. Det här människor genom sitt förmörkade förnuft ofta tänker fel. Om det är så att endast få blir frälsta, och det är ju så, och dessa få blir frälsta endast genom Guds nåd, ingenting annat, endast genom Guds nåd, ja men då kan väl inte nåden vara allmän, för då skulle ju inte bara de få bli frälsta utan alla. Så tänker förnuft. Man har svårt att hålla fast vid både läran att nåden är allmän och läran att nåden alena frälsar. Men båda dessa läror måste upprätthållas på grundval av skriften. Om Guds nåd inte innefattar alla människor, och det hävdar kalvinismen att det gör den inte, ja då kan ju ingen vara viss om nåden, eftersom varje människa då måste vara oviss om Guds nåd verkligen är avsedd för henne. Kanske jag tillhör dem som nåden inte innefattade. Det är en fruktansvärd lära, denna kalvinism. Men inte heller kan någon människa vara helt viss om Guds nåd, om nåden på något vis är beroende av någonting hos människan. En tredje orsak. Alltså inte bara Guds nåd och Kristi förtjänst, utan dessutom någonting hos människan. Att hon har varit öppen för erbjudandet. Att hon har sagt sitt ja eller låtit bli att säga sitt nej. Att hon har förhållit sig bättre. Det är alltså detta som kallas för synergismen. Om det är så, då kan en människa aldrig vara viss om, helt viss om sin salighet. Hon måste ständigt, i den mån hon inte vill lura sig själv, fundera över om hennes ja var tillräckligt. Om det håller måttet. Om Gud har godkänt hennes hållning till den erbjudna nåden. Om Gud har funnit den bättre än hos dem som förblivit oomvända och gå förlorade. För varför skulle de andra annars gå förlorade? Det måste ha varit sämre hos dem än hos mig. Men kan jag vara helt viss att det var bättre, i varje fall lite grann, än hos de andra? Den här falska synen, denna synergism, den leder också till att man söker vissheten om Guds nåd på fel ställe. Man söker den inte utanför sig själv i evangelium. Det jag klart och tydligt får det bevisat, hör det, och det ges åt mig att Gud är mig huld för Kristi skull. Det är fullbordat och fullkomligt. Gud är mig huld. Det jag söker istället inom mig själv. Jag måste då gräva i mig själv för att om möjligt komma fram till att sorgen, min sorg över synden, min syndakännedom och min längtan efter Guds nåd, att den räcker. Och jag måste fråga mig, kanske den inte räcker, kanske den är hycklad, kanske den inte är helt äkta. Hur är det egentligen med mig? Och så gräver man och gräver i sig själv och söker för att om möjligt finna tillräckligt med tecken så att man vågar tro att man är Guds barn. Det har ofta blivit så inom pietismen att man söker vissheten om Guds nåd i sin egen jämmer och suckan istället för i nådemedlen där evangelium överräckes åt oss. När lagen riktar vår blick mot oss själva, då har vi anledning till förskräckelse och suckan. Men när evangelium riktar vår blick mot Kristus och den allmänna försoningen eller rättfärdiggörelsen, då har vi anledning till jubel över att vi är benådade helt och hållet av nåd för Kristi skull. Att tro evangelium, det vill säga förtrösta på Kristus, och att vara viss om Guds nåd och salighet, det är ett och detsamma. Och denna visshet grundar sig alltså på nåden alena. Inte också till en del på att jag har förhållit mig rätt mot den erbjudna nåden. Ty så som oomvänd har jag mött Guds inbjudan och kallelse lika illa som de som alltjämt är oomvända. Alla oomvända har förhållit sig lika illa. Jag kan inte förklara min omvändelse med att jag har förhållit mig bättre än de oomvända. Att jag till skillnad från dem har låtit mig dragas, som man ibland uttrycker det. Så här står det i Konkordieformen. När vi jämför oss med dem, alltså det oomvända, och finner oss lika dem, vi finner oss lika dem, då må vi så mycket ivrigare lära känna och prisa Guds alldeles oförtjänta nåd mot barmhärtighetens kärlek. Konkordieformens äldste artikel. Vi kan alltså inte säga, ja det var att jag lät mig dragas. Nej, jag förhöll mig lika illa så som oomvänd. Vad kan jag säga? Jag kan bara prisa Guds oförtjänta, alldeles oförtjänta nåd mot mig. Så kommer vi till att Guds nåd, den är aktiv. Guds nåd är aktiv. Den är inte en overksam känsla, utan Guds nåd, den visar sig, den framträder klart och tydligt i vad Gud har gjort och alltjämt gör för människornas frälsning. Guds nåd är alltså inte en tanke, inte en idé, inte heller bara en känsla, utan den är aktiv och visar sig i vad Gud har gjort och alltjämt gör för människornas frälsning. Av kärlek till världen sände Gud sin son för att frälsa världen. Johannes 3:16. Gud bevisar sin kärlek till oss däri att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Han bevisar den. Den kommer till uttryck i hans handlande. Romarbrevet 5:8. Och genom att Gud sänder predikare eller tjänare att förkunna och överlämna åt oss Guds nåds evangelium, som det står i Apostlagärningarna 20:24, eller riket, som det står i nästa vers, vers 25, vilket är samma sak, observera det. Guds nåds evangelium Förkunnelsen av Guds nåds evangelium, förkunnelsen av riket, det är precis samma sak. Riket är inte någonting annat, något yttre, tusenårsrike av jordisk synlig art, utan det är Guds nåds rike. Detta predikande av Guds nåds evangelium eller av riket, det vittnar också om Guds nåd. Genom detta fortsätter Gud tydligt och klart att bevisa sin nåd emot oss. Han erbjuder alla människor de frälsande frukterna av Kristi återlösning. Och alla dessa Guds handlingar genom vilka han för människor till tro, rättfärdiggör dem, helga dem, bevara dem i tron och slutligen genom tron låter dem få gå in i den eviga saligheten. Alla dessa handlingar är föranledda av Guds nåd. Är bevis på Guds nåd och alltsammans att vi kom till tro, att vi rättfärdiggöres, helgas, bevaras och slutligen får gå in i saligheten. Det vilar alltsammans helt och hållet i Guds hand. Det är alltsammans Guds nåd, inte till en del också något vårt verk. Av nåden är ni frälsta genom tro och det inte av er själva. Guds gåva är det. Efesierbrevet 2:8. Guds nåd är alltså aktiv. Vidare, Guds nåd är allvarligt menad. När Gud ger oss sin nåd, proklamerar sin nåd emot oss, säger du är förlåten, du är benådad, då är det inte på skoj. Då är det inte skenbart mot någon enda, utan den är allvarligt menad mot alla. Gud har med ed bedyrat och sagt, jag har ingen lust till den ogudaktige stöd, utan fast mer därtill att den ogudaktige vänder om ifrån sin väg och får leva. Hesekiel 33:11. Kristus gråter över det obotfärdiga Jerusalem, Lukas 19:41. Kristus gråter över det förstockade, det gammaltestamentliga kyrkan. Han säger, hur ofta har jag inte velat församla dina barn, liksom hönan församlar sina kycklingar under sina vingar, men ni har inte velat. Matteus 23:37. Hans nåd är allvarligt menad mot alla. Ingen bör tvivla på att Guds nåd är allvarligt menad också mot honom. Och vidare, Guds nåd är effektivt verkande. Förkunnelsen och erbjudandet av Guds nåd i evangeliet, det äger en inneboende kraft att påverka hjärtat, röra hjärtat, verka ett mottagande, en tro, ett mottagande av den erbjudna benådningen. Evangelium är Guds kraft till frälsning. Guds ord vänder aldrig tillbaka tomt. Det verkar. Guds ord som erbjuder denna nåd är verksamt till tro. Verkar tro, verkar omvändelse. Är verksamt i er som tror, 1 Tess 2:13. Liksom en statschefs erbjudande om nåd har kraft att verka i en fånges hjärta, ett accepterande av denna benådning, så har erbjudandet om Guds nåd kraft att verka i en syndares hjärta den tro genom vilken han tar emot den. Om ni tänker på dopet, för också i sakramenten så ges ju nåden. Eftersom evangelium är i sakramentet bundet genom Guds ord och befallning till yttre synliga ting. i dopet evangelium sammanknutet med vattnet, så att det blir ett nåderikt livets vatten. Vad är det då som evangelium utverkar i dopet? Jo, där ges Guds nåd. Och genom denna gåva, skänkandet av nåden, verkas också i människans hjärta den tro genom vilket gåvan tas emot. Så är det. Så är det med evangelium, både i ord och sakrament. Och orsaken till att Guds benådning nu inte alltid verkar tro, det ligger inte i någon ofullständighet eller svaghet i den erbjudna nåden. Varför blir inte alla omvända? Alla som får höra Guds nåd, den är sann, den är verklig, den är fullständig, den är allvarligt menad mot alla. Och det är nåden alena som föder en människa på nytt. Men varför kommer då inte alla till himlen? Ja, orsaken till det är helt och hållet människans förvända vilja. Ni har inte velat, Matteus 23:37. Ni står alltid emot den helige ande, Apostlagärningarna 7:51. Orsaken ligger alltså inte till någon del i nåden, att den är för svag, att den är ofullständig, den behöver kompletteras med någon åtgärd som jag gör. Nej, det ligger helt och hållet i människan, hennes ovilja eller förvända ovilja, hennes ihärdiga motstånd. Så är det. Men återigen, här vill nu då det mänskliga förnuftet söka en förklaring på denna hemlighet som är obiblisk. Det förmörkade förnuftet vill nu pussla ihop det hela så att man utifrån detta faktum att det är människans ovilja som är orsak till att en människa inte blir omvänd, drar den slutsatsen att då måste ju de som blir omvända på något sätt ha hjälpt till med sin vilja. Det är synergismens resonemang. Man drar alltså den slutsatsen att de som kommit till tro, de som tar emot benådningen, de har förhållit sig något bättre än de andra. De ville, de lät sig dragas, de sa sitt ja, de avgjorde sig, eller de lät bli att hålla emot, att säga nej. Men det har vi redan sagt att detta är falskt. Det är obibliskt. Ty allesammans är före omvändelsen lika motsträviga och onda. Och omvändelsen var ju ett verk, sa vi, endast genom Guds nåd. Inte till någon del också någon medverkan från människans sida. Så har man alltså svårt, och det är syndens fel, vi har svårt att hålla fast båda dessa viktiga sanningar, nämligen att omvändelsen är helt och hållet ett verk av Guds nåd, och detta att vi icke blir omvända är helt och hållet vår oviljas fel, vårt eget fel genom vår ovilja. Så här läser vi i Konkordieformen, andra artikeln, följande talesätt: människans vilja är i omvändelsen inte overksam, utan verkar något, och Gud drager, men han drager den som är villig, har införts för att i strid mot läran om Guds nåd framhäva den naturliga fria viljan i omvändelsen. Och det är obegripligt att fastän det står så tydligt i de lutherska bekännelseskrifterna denna sak, så har ändå rörelser som velat vara lutherska likväl lärt att människans vilja till en del är med och medverkar. Att det kommer an på att människan låter sig dragas. Jag läser det sista en gång till och därmed ska vi sluta. Följande talesätt. Människans vilja är ju omvändelsen inte overksam utan verkar något. Och Gud drager, men han drager den som är villig, har införts för att i strid mot läran om Guds nåd framhäva den naturliga fria viljan vid omvändelsen. Amen.